I år firar vi jubileumsår. Det har knappast gått någon förbi. Det är 500 år sedan Luther spikade upp de här 95 teserna. Och i alla fall från mitt perspektiv så måste jag säga att det har varit ett ganska märkligt år. För jag hade nog trott, även om jag kanske var naiv i min första föreställning, att jag hade trott att kristna representanter, evangeliska representanter skulle fira det här mer. Stå upp, liksom, träda fram och uttrycka uppskattning för reformationen. Kanske till och med framhålla reformationens värde. Men istället så, återigen från mitt perspektiv, så har det blivit en kör som emellanåt faktiskt talar om reformationen som någonting dåligt. Till och med någonting som vi behöver omvända oss ifrån. När påven var i Sverige för ett år sedan så var det någon sorts ekumenisk gudstjänst där för romerska katoliker och lutheraner. Och påven sa så här: som katoliker och lutheraner har vi påbörjat en gemensam resa mot försoning. Nu i samband med högtidlighållandet av 1517 års reformation så har vi en ny möjlighet att acceptera en gemensam väg. Vi har möjligheten att reparera ett kritiskt skede i vår historia genom att gå bortom de kontroverser och meningsskiljaktigheter som så ofta har hindrat oss från att förstå varandra. Och det här säger han ju då utan att röra sig en enda millimeter i de frågor som vi har talat om idag, som är reformationens kärna. Och han rör sig inte en millimeter i de frågor i synen på kyrkan som gör det omöjligt att samarbeta på lika villkor. Till exempel frågan om att han själv är enhetens garant. Att han själv är Kristi ställföreträdande och till och med att han själv kan uttala sig med ofelbarhet när han talar ex katedra. Sen i januari i år så publicerade anglikanska kyrkans ärkebiskopar i Canterbury och i York ett uttalande där de beklagade vad de kallade för den bestående skada på kyrkans enhet som orsakats för 500 år sedan. Och de sa att minnas reformationen borde föra oss tillbaka till vad reformatorerna ville sätta i centrum för varje persons liv, vilket är en enkel förtröstan på Jesus Kristus. Och det är ju fint. Men så fortsatte de. Att minnas reformationen borde också leda oss att omvända oss från vår del i bestående splittringar. Sådan omvändelse måste kopplas till handling som syftar till att sträcka sig ut till andra kyrkor och stärka relationer med dem. I en värld där man föraktar teologisk precision så framstår det som hårklyveri, meningslöst hårklyveri, att göra skillnad på rättfärdiggörelse genom tro och rättfärdiggörelse genom tro alena. Varför, liksom? Det skapar dålig stämning. Jag tror att man kan sammanfatta världens syn på det här med orden från Vatikanens korrespondent för jesuiternas tidskrift i Amerika. Han heter Gerald O'Connell. Han säger så här: det verkar bara mer rimligt för de flesta människor att säga båda sidor gjorde fel, misstag begicks, kan vi inte bara nu gå vidare? Vad säger vi nu om detta? Ingen, som jag sa inledningsvis, ingen förnekar att reformationstiden, precis som alla andra tider, var en tid som präglades av synd. Den var full av synd. Ingen påstår att reformationen var utan fläckar. Mitt folk, baptisterna, syddes ju omsorgsfullt ner i säckar och kastades i Themsen. Det var inte bra. Man kan säga att men att säga att själva reformationen är någonting som vi behöver omvända oss från eller behöver gå vidare ifrån är antingen en dåraktig eller en listig förvirring. En sammanblandning av några av reformationens händelser och reformationens budskap. Vi står inte för alla händelser. Vi glorifierar inte personer. Men budskapet är guld. Det är evangeliets klara ljus. Och inget annat, vill jag påstå. Det var precis så det kändes för dem som hade vandrat allt för länge i självtillräcklighetens dystra mörker. I början av 1500-talet så hade staden Genève ett motto. Man sa så här: post tenebras spero lucem. Efter mörkret, jag hoppas på ljus. Och det kunde ju vara världens motto, eller hur? Efter mörkret, jag hoppas att det kommer att vara ljust. Jag vet inte. Jag hoppas. Men efter reformationen, efter att budskapet hade liksom gått ut, så man präglade nya mynt där man skrev post tenebras lux, efter mörker ljus. De var så övertygade att nu har vi sett det vi har väntat på. Ljus. Det är det som sker när Guds underbara ord går ut. I begynnelsen, Gud talade sitt ord och det blev ljus. Och på grund av Guds ord så skiner ljuset i mörkret. Och mörkret övervinner det inte. Och om vi nu tittar i, eller jag kan läsa, det är bara en vers, andra Korinthierbrevet 4 och 6. Paulus anspelar ju på skapelsen här. Att Gud talar ljus in i mörkret, andra Korinthierbrevet 4 och 6. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Här visar Paulus varför det borde innebära att ljus lyser i mörker när Guds ord förkunnas. Det är för att när Gud talar sitt ord sprids kunskapen om Guds härlighet. Och den härligheten strålar som allra klarast i Jesu Kristi ansikte. När Guds ord talas ser vi Guds härlighet stråla från Kristus. Och det lyser upp våra mörka hjärtan. Guds härlighet är ju nästan alltid förknippad med ljus. Vi minns eldstoden som ledde Israels folk i öknen. Guds härlighet strålade runt herdarna den där natten utanför Betlehem. Och vi minns Uppenbarelseboken 22. Det nya Jerusalem, där inte kommer att behöva lampors sken eller solens ljus, för att Herren Gud lyser över dem. När Guds ord går ut manifesteras Guds härlighet och därför blir människors hjärtan upplysta. Genom Guds ord förhärligas Gud genom den han är, för den han är. Han är Israels helige. Han är kungars kung och herrars herre. Och han förhärligas som frälsaren. Den alltillräcklige frälsaren. Och det är vad som händer i reformationen. Guds ord framstår på nytt så att Gud blir förhärligad. Inte människor. Kunskapens ljus om Guds härlighet strålar från Kristi ansikte. För om vi funderar på en stund hur det var innan, så ser vi att det var mörkt. Vi kan ta till exempel den unge prästen Thomas Bilney, Cambridge, England. Han hade läst på världens bästa universitet, teologi. Han hade blivit präst. Han hade fått all träning som kyrkan krävde. Han hade blivit prästvigd. Men trots allt detta, inte förrän han kom över Erasmus nya grekiska grekiska nya testamentet. Det gjordes ju tillgängligt 1516. Inte förrän då så hade Thomas Bilney läst eller ens hört talas om orden i första Timoteus 1 och 15. Jesus Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Han hade aldrig hört det. Han kunde recitera mässans liturgier. Men Guds ord och evangeliet var ett budskap som var okänt för honom. Och det var precis av den här anledningen som den unge Martin Luther, han skrek ju av fasa när ett blixtnedslag slog ner honom i marken intill när han var juridikstudent. Luther var ju vettskrämd för döden. För utan kunskap om Kristi tillräckliga och nådefulla frälsning, utan kunskap att genom tron alena kunna iklädas Kristi rättfärdighet och räknas som rättfärdig på samma sätt som Guds egen son, utan kunskap om allt detta så hade ju den unge Martin Luther ingen visshet om vad som skulle hända honom. Han visste inte att han var frälst. Han visste inte: när jag står inför Gud, kommer jag till helvetet? Inte konstigt att han var skräckslagen. Om vi nu jämför Luthers dödsskräck med lite klassisk reformatorisk själavård. Jag citerar den engelske puritanen Richard Sibbs. Nu är ni. Sibbs, han sa, utan frälsningsvisshet så är det omöjligt för kristna att leva det liv som Gud faktiskt förväntar sig att vi ska leva. Sibbs säger, Gud vill att vi ska vara tacksamma och glada med jublande hjärtan och stark tro. Och så fortsätter han, vi kan inte vara något av detta om vi inte är säkra på att Gud och Kristus är våra för evigt. Och han fortsätter lite senare. Det finns många plikter som Gud fordrar som vi inte kan fullgöra om vi inte på goda grunder kan vara förvissade om vår frälsning. Vilka är dessa plikter? Gud bjuder oss att vara tacksamma i allt. Men hur kan jag vara tacksam om jag inte vet att Gud är min och Kristus är min? Gud bjuder oss att glädjas. Men hur kan en människa glädjas utan över att hans namn är skrivet i himlen utan att veta att det är det? Ack, hur kan jag vara en fröjdefull tjänare om jag tvekar i huruvida han är min Gud och min fader? Guds ord, slutcitat här, Guds ord förutsätter en hållning i oss att vi skulle vara fyllda av uppmuntran, starka i Herren. Det låter ju mäktigt, eller hur? Att vi ska vara djärva för hans sak, att vi ska stå emot Guds och våra fiender. Men hur kan vi vara starka och modiga och djärva allt det här om vi inte kan vara säkra på att Kristus är min försvarare? Gud är min far. Och det är precis den här vissheten att vi har tillträde till evangeliets alla löften. Det är den som Richard Sibbs framhöll. Det här är den kristnes privilegium. Det här är hemligheten till den kristna glädjen. Det här är hemligheten till den kristna kraften. Precis den vissheten. Precis den fördömde romerska kyrkan som synd. För hur kan man veta? De kallar det för övermodets synd. Hur kan man veta? För rättfärdiggörelsen hänger ju på Guds nåd och mina gärningar. Hur kan jag veta när det är tillräckligt? Att vara säker på att Kristus är min är ju samma sak som att påstå att jag är säker på att jag är fullkomligt rättfärdig i mig själv. Vad är det för ett högmod? Det var precis av den här anledningen. Det var det här som var åtalspunkten mot Jeanne d'Arc i rättegången mot henne 1431. Domarna förkunnade detta. Denna kvinna syndar när hon säger att hon är förvissad om att tas emot i paradiset. Som om hon redan vore en medarvinge till härlighet. För under denna jordiska resa kan ingen pilgrim veta om han är värdig härlighet eller straff. Det kan bara den suveräne domaren avgöra. Och så brände de henne. Och det är precis, alltså det är ett helt rimligt påstående inom den romerska teologin som vi har talat om. Om vi bara kan komma in i himlen, förvisso genom Guds nåd och genom tro och allt det här som gör det möjligt. Men vi måste samla meriter. Om det är enda sättet att komma in i himlen så kan ingen vara säker på det. Jag kan vara lika säker på himlen som jag är på min egen frihet från synd. Så kravet på att personligen förtjäna himlen satte ju kyrkan i bojor. Folk var livrädda för Guds dom. Och vi kan fortfarande se det i målningar som föreställer domens dag i romerska katedraler. Ja, ni har sett dem kanske. Och de sjunger ju på själamässorna. De sjunger ju om vredens dag. Varje romersk mässa för de döda. De sjunger på latin så ingen vet ju vad de sjunger. Men nu får du höra en översättning här. Vredens dag. Den dag som ska upplösa världen i brinnande kol. Vad kan en stackare som jag säga då? Vilken välgörare kan jag bönfalla? Vet inte vilken välgörare du kan bönfalla. Han fortsätter. Vilken välgörare kan jag bönfalla när blott de rättfärdiga är trygga? O kung, fruktansvärd i majestät, släpp mig inte på den dagen. Mina böner är inte värdiga, men gör du, gode Gud, ha förbarmande så att jag inte brinner i evig eld. Varje mässa för de döda. Så sjöng de då och så sjunger de idag. För man kan aldrig veta. Skulle Gud finna mig värdig eller blir jag förpassad till den eviga elden? Det var den här anledningen som Luther darrade av skräck. Det var den här anledningen som han sa att han hatar Gud. Han kunde inte vara, som Richard Sibbs sa att en kristen skulle vara, tacksam och fröjdefull och stark i tron. Med en sån teologi är det omöjligt om man har den minsta självinsikt. Men sen upptäckte han, Luther, att han upptäckte i Guds ord att syndare genom tro, fritt och förutan, förklaras rättfärdiga och kan iklädas Kristi rättfärdighet. Och det innebar, helt plötsligt är jag inte längre beroende av mina egna meriter och min egen rättfärdighet. För allt vilar på Kristus, på Kristi fullkomlighet, hans rättfärdighet, mer än tillräckligt. Det innebär att jag inte längre behöver se fram emot domens dag med fasa. Nu, säger Luther, nu såg han fram emot vad han kallade för den sista lyckliga dagen. Dagen som tillhör Jesus, min vän. Vänner, det är ljus i mörkret. Från fasan inför vredens dag till den lyckliga sista dagen. Förvissning och glädje inför helig Gud. Skillnaden mellan rättfärdig genom tro och rättfärdig genom tro alena innebar obeskrivlig tröst. Där hela livet sågs ur ett annat ljus. Lyssna på vad Heidelberg i katekesen säger i fråga 52. Den här är skriven tidigt på 1500-talet. Försök nu att föreställa dig hur absolut otänkbart det här är i en värld som präglas av målningar där Kristus kommer på den yttersta dagen med svärd. Nästan varje kyrka har det. Frågan lyder: hur tröstar dig Kristi återkomst till att döma levande och döda? Hör frågan bara. Vad är det för tröst för dig att Kristus ska komma tillbaka och döma levande och döda? Själva frågan är helt absurd egentligen. Vad är det för tröst? Vadå tröst? Och här kommer svaret. Att jag i alla bedrövelser och förföljelser med upprätt huvud är redo för just den domaren från himlen, vilken först har framställt sig själv för mig inför Guds domstol och borttagit all förbannelse från mig. Han ska således kasta alla sina och mina fiender i den eviga fördömelsen, men taga mig och alla utvalda till sig, in till sig i den himmelska glädjen och härligheten. Vänner, ingen talade på det sättet tidigare. Det var otänkbart att tänka att jag nu ser fram emot Kristi återkomst på grund av hans tillräckliga försoning. Att han har tagit bort all min synd så att jag kan ropa till honom med visshet och tacksamhet och se fram emot hans återkomst med glädje. Kolla! Ser ni vad det står där? Jesus kommer snart. Det är inte mörka moln. Det är inga blixtar, det är inga svärd. Det är inga djävlar som flyger runt och hotar dig. Det är ett glädjebud. Det är evangeliet. Det är ljusgivande, mörkerbesegrande, goda nyheter. Gud blir förhärligad som fullkomligt rättfärdig. Och den som förklarar syndare rättfärdiga. Vi har ju läst det i Romarbrevet. Och i ljuset av det här återupptäckta evangeliet, i ljuset av Guds nåd och härlighet att det upptäcktes på nytt, så fann de kristna tröst och glädje. De blev på nytt ett folk som kännetecknades av glädje. Total förvandling. Martin Luther skriver: som munk kunde jag inte älska när jag hatade den rättfärdiga guden. Utan att ha återupptäckt evangeliet om rättfärdiggörelse genom tro alena, så kunde han aldrig ha förstått vilken djupt glädjerik teologi som började flöda. Och teologin påverkar oss. Tro inget annat. Det påverkar oss. Allting slår igenom. För när man börjar få ordning på det här, när man börjar liksom arbeta fram konsekvenserna och förstå, utforska djupen i vad det betyder, lyssna hur det kunde låta. Westminster katekesen. Vad är människans högsta ändamål? Svar: människans högsta ändamål är att förhärliga Gud och njuta av honom för evigt. Känner du skillnaden? Wow! Njut av honom för evigt. Alltså, genom all den här teologin som reformationen kämpade för, så handlade det om att Gud skulle bli förhärligad. Och Gud blir förhärligad när Guds barn är glada i honom. Den reformerade kyrkan började finna glädje. Hör och häpna. Började finna glädje inför att darra inför en oändligt helig Gud. Att känna liksom vikten av hans storhet blev ljuvligt. Han är så stor och jag är så liten. Ha! Wow! att fälla tårar över synden, att börja om, de började känna glädje att omvända sig från synd, att tårarna liksom var bittra för att jag ångrade synden, jag har förbrutit mig mot helig, oändligt rättfärdig Gud, ve mig. Men de är lika bittra som de har varit, så är de också söta i att Gud har gett sin son i mitt ställe. Jag älskar det. Och de började sjunga med glädje av hjärtans lust. De sjöng på sitt modersmål. Det var inte körer som sjöng för dem på latin. Det var inte prästerna som sjöng. Det var folket som sjöng. Och de sjöng: vår Gud är oss en väldig borg. Ah, han är vårt försvar. Han vårt vapen trygga. Vi är i honom. Vi är i all nöd och sorg. Mörkrets första stiger ner, hotande och vred. Han rustar sig för visst med våld och argan list. Men likväl, vi fruktar inte. De lovprisade Gud. Han är deras frälsare. Och genom rättfärdiggörelse av nåd alena, genom tro på Kristus alena, så blir Gud förhärligad som oändligt nådefull och god, samtidigt som han är suveränt oändligt helig och, ja, skrämmande. Han är det. Därför kunde människor finna tröst och glädje och tillfredsställelse i honom. För att de har Kristus. För att de är förenade i Kristus. Och Kristi rättfärdighet i den. Så kunde de nu, de troende, istället för att ropa i fasen, de kunde komma inför helig Gud. Som ett barn. Och säga: Abba, Fader. Helt förvissade om att denna Gud är mäktig att frälsa. Och mäktig att bevara dem genom allt. Ah, ljuset av Guds härlighet i reformationen. Nu förkunnades Guds evangelium rent och klart. Det var ju som solen strålar en vårmorgon. Det skingrade självtillräcklighetens mörker, det här religiösa äcklet liksom. Och det började porla en källa, en vårflod. Allt eftersom människor började komma till liv i ljuset. Och liv började blomstra. Vänner, samhällen förändrades. Det står i Jesaja i 9:2. När jag hör den här versen citeras varje advent. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det här är förstås en text som handlar om att Gud ska komma till jorden. Och det kan verka galet att tillämpa den här texten på reformationen. Det handlar inte om reformationen. Men det är vad som sker när Guds ord förkunnas. Vi får se ljuset. Kunskapen om Guds ord, Guds härlighet strålar från Kristi ansikte. Det är inget mindre än det. Så vad innebär det här för oss då? För 500 år sedan så sken ljuset in i mörkret. Mörker idag tränger sig ju på från alla håll. Dels så kan vi se att den romerska kyrkan inte har reformerats, trots allt fint prat om ekumenik. De förkastar fortfarande evangeliet om rättfärdiggörelse genom tro alena. Och de kan göra det därför att Bibeln har inte den högsta auktoriteten. Men man behöver inte gå till romerska kyrkan för att möta människor som kallar sig kristna men som aldrig läser Bibeln. Gå till vilken svensk församling som helst. Och risken är stor att du till och med kommer träffa en pastor som knappast läser Bibeln. Ännu mindre predikar Bibeln. Förstå hur rika ni är. Förstå hur rika ni är här som har en pastor som vill predika Bibeln. Och som följd så ser vi att församlingarnas teologi blir mer och mer människocentrerad. Gud reduceras liksom till någon sorts konsult. En coach som står längs sidlinjen och ger goda råd när du ber om det. Så mörkret tränger sig på ifrån alla håll. Och vi blir återigen beroende av oss själva eftersom vi i praktiken formar Gud till vår egen avbild. Och som jag försökte visa inledningsvis, en överväldigande del av vad Calvin sa att reformationen handlar om är någonting som vi i stor omfattning har retirerat bort ifrån. Glömt bort, helt enkelt. I den främsta frågan som Calvin kallade kyrkans själ, om var vi kan finna frälsningens källa, så predikar vi allt för ofta vad Bonhoeffer skulle kalla för en billig nåd. En tro som inte gör någon verkan i våra liv. Och när det är vår tillbedjan, våra gudstjänster, så är det, vågar jag påstå, helt och hållet praktiska saker som avgör vad vi sysslar med. Frågan är, vad attraherar folk? Det vill säga, vad attraherar församlingsfolk och vad attraherar folk utifrån? Snarare än vad Gud har sagt i sitt ord att vi ska tillbe. Hur han har sagt att vi ska tillbe. I det som Calvin kallade för reformationens kropp, hur vi organiserar kyrkan, hur vi utväljer pastorer och församlingsledare, så verkar vi helt och hållet ha slutat fundera på vad Bibeln säger. Och istället gör vi som vilket sekulärt företag som helst. Både när vi utser ledare i vår församling och när vi rekryterar pastorer. Liksom. Vi gör det vi känner till och det kommer inte från Bibeln. Så det finns verkligen utmaningar även för den reformerade kyrkan, evangeliska kyrkan idag. Men för att ta oss an dem på ett klokt sätt så måste vi förstå att problemet är teologiskt. Det är för att vi föredrar instinktivt en teologi där Gud är liten. Men en sån teologi, motsägelsefullt nog, en sån teologi utrotar vår egen tillfredsställelse och vår egen glädje. Vi är som mest tillfredsställda och glada när Gud är stor. Men en stor Gud är ju rätt jobbig. För då handlar ju inte allt om mig längre, utan det handlar ju om honom. Så precis som för 500 år sedan så behövs också idag modiga män och kvinnor som bara vill berömma sig av Kristus och inte av sig själva. Som ser att Kristi försoning är helt tillräcklig och inte behöver någon hjälp ifrån mig. Och som i glädje och tacksamhet inte håller någonting tillbaka i sin efterföljelse för Guds äras skull. Som vill läsa Guds ord och låta sitt hjärta upplysas och ordna hela sitt liv utifrån vad vi ser där i Guds ord. Det finns, vänner, inget bättre ljus än evangeliets ljus. Att priset är betalt, att allt är fullbordat. Det är det ljus som förvandlar syndare till ett heligt folk. Evangeliet. Så under den här utmaningen att än en gång föra ut evangeliets ljus, Guds ords ljus, så finns det en underbar tröst. Och det är att efter mörker kommer ljus. Efter mörker kommer ljus. Så är det i Bibeln. Det börjar med kvällen och det mörka delen av dygnet. Sen är det dag. Från mörker till ljus. Det börjar i mörker i första Mosebok. Och det slutar med att natten inte finns mer i Uppenbarelseboken 22. Och det betyder att när vi ser oss omkring idag och känner hur sekularismen tränger sig på våra församlingar, så betyder det inte att vi oundvikligen är på väg in i mörker. Det betyder inte att församlingarna kommer att bli mindre och mindre och mindre och sen försvinna. Det finns inget oundvikligt i att evangeliet ska trängas ut. Detta mörker har stoppats förut. Det stoppades för 500 år sedan och det kan stoppas igen. Därför att samma himmelska ljus har samma ostoppbara kraft idag som det hade för 500 år sedan. Mörkret kan övervinnas igen och det kommer att övervinnas en gång för alla. Därför att den Gud som har sagt låt ljuset lysa i mörkret kommer att segra. Människor kommer alltid att göra sig själva till gudar och försöka frälsa sig själva. Men allt detta som vi bygger upp kommer att brinna. Tillsammans med all ondska. Natten ska inte finnas mer. Och vi kommer att samlas, Guds utvalda heliga. Kommer att samlas runt lammet. Lammet som är vårt ljus. Och vi kommer inte att gratulera oss själva för våra goda gärningar. Vi kommer inte att gratulera oss för hur vi har samarbetat med Guds nåd. Vi kommer inte att gratulera oss hur vi själva har fattat beslut och hur vi själva har tänkt ut att Gud finns nog ändå. Vi kommer inte att gratulera oss själva för någonting. Vår sång kommer att vara värdigt är Guds lamm. För genom ditt blod gjorde du allt. Du friköpte ett folk till dig själv. Och till den dagen så kommer ljusets barn, de som har fått sina hjärtan upplysta av evangeliets ljus, att sjunga med orden ifrån psalm 115, första versen där. Inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du gära. För din nåds och din sannings skull. Eller från Uppenbarelseboken 5:13. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Låt oss be tillsammans. Älskade Fader, vad annat kan vi säga än tack. Det är så förunderligt detta evangelium. Det är så förunderligt att du i din storhet har sänkt dig till oss. Du har till och med utgivit din egen son. Innan jordens grund var lagd, Fader, utvalde du oss. Du drog oss upp ur fördärvets grop och satte våra fötter på fast mark, och i vår sång så la du en, i vår mun så la du en ny sång. Fader, vi tackar dig för Kristus som du utgav för vår skull att lida och dö i vårt ställe, att leva det liv som vi skulle ha levt, men som också dog den död som vi skulle ha dött. Fader, vi prisar dig därför att i honom så har vi en rättfärdighet som är tillräcklig. Och på grund av honom kan vi få stå inför dig. Ansikte mot ansikte med upplyfta huvuden och förvandlas från härlighet till härlighet. Vi tackar dig för det hoppet som genomtränger allt mörker. Oavsett vilket mörker vi går igenom så vet vi att det här livet, vi är som gräs. Vi är en vapor, vi är en, en dimma, en rök som lever en stund och är borta sen. Och vi ska stå inför dig och förhärligas. Vi ska leva i evighet tillsammans med dig. Och det ger oss kraft, Fader, att möta det mörker vi möter varje dag. Himmelske Fader, lyft våra huvuden, lyft vår blick. Håll den fäst på Kristus som är vår tros upphovsman och fullkomnare. Hjälp oss att leva det liv som du har gett oss. Och leva det till din ära. Genom glädje och genom sorg. Du har inte gett oss några löften om frihet från lidande. Tvärtom, vi ser att den som är den fullkomliga, Jesus Kristus, var väl förtrogen med smärta och sjukdom. Men ge oss kraft, Fader, att uthärda smärtan. Ge oss kraft att leva segrande liv i den heliga andes kraft. Och Fader, välsigna församlingen här. Låt den få vara en stad på berget som förkunnar ditt evangelium rent och klart. Vi ber för ön här, Fader, att en ny väckelse skulle få ske. Att ditt evangelium skulle få ge frukt. Att människor skulle få komma till insikt om sin egen synd. Och få kasta sig på Kristus som är klippan. Klippan som brast för oss. Välsigna församlingen. I Jesu Kristi namn. Amen.